Välkommen igen till Stressforskningspodden Robert Johansson. Och nu blir det del två om artificiell generell intelligens eller kanske hellre under paraplyet maskinpsykologi. Vi närmade oss i förra avsnittet det här med artificiell generell intelligens. Och jag undrar om du vill ta vid där och berätta lite om hur, om ursprunget för detta och kanske om ditt eget intresse för en sådan intelligens.
Du sa faktiskt en sak där som jag tycker väldigt bra att du sa. Jag tror faktiskt inte att vi tydliggjorde det. Du satte som ett likhetstecken mellan maskinpsykologi och AGI, och det håller jag verkligen med om. Och jag förstår att du har fått från mig.
Ja, kanske var det av misstag nu, ja, men det kan jag berätta på, berott på inlärningshistorien.
Jag tycker att det är faktiskt en bra beskrivning av vad jag menar med maskinpsykologi, att det är som en, låt oss säga, psykologisk ingång i frågan om artificiell generell intelligens. Hur kan man med psykologisk teoribildning närma sig den här svåra uppgiften att konstruera datorsystem som är kapabla i väldigt många olika sammanhang. Så när jag pratar om AGI här framöver så blir det ju såklart från det hållet då. Men vad var din fråga kring det?
Jag tänker att vi ska repetera lite vad AGI är för någonting. Och jag skulle vilja att du berättar om ursprunget till den typen av tankar och din egen ingång i det, personen Roberts ingång i det.
Jo, men egentligen kan man väl säga att mycket av det här började 1956 när en grupp forskare träffades för att kring den här frågan som de då kallade artificiell intelligens, och det var lite premiär för det ordet. Och då menade man ju på 50-talet att ska vi göra datorsystem som kan göra psykologiska processer, då menade man ju generellt intelligenta. Man menar inte liksom specialvarianter för en väldigt, väldigt specifik uppgift. Så på ett sätt så artificiell generell intelligens var ju alltid vad man menade med AI från början. Och sen gick ju inte det så himla bra. Det utvecklades inte alls lika fort som man trodde det skulle göra. Och kanske av massa olika skäl så upptäckte man ju att det var ju väldigt framgångsrik att lösa specifika uppgifter, kan man säga, med olika specialalgoritmer, kan vi kalla det. Så det blev ju en oerhört...
När är vi då ungefär i tiden?
Vi kan säga 70-, 80-, 90-talet. Så och liksom under 00-talet och framåt så blev det ju en väldigt stor kunskapsökning kring olika typer av, låt säga, specialtränad artificiell intelligens. Och sen, man kan säga tidigt 00-tal, man brukar säga att det var särskilt en konferens 2006 där en grupp forskare slog sig samman för att vi tycker att frågan om artificiell generell intelligens bör tas på större allvar. När jag för jättelänge sedan var intresserad av de här sakerna brukade man kalla det för stark AI snarare än svag AI då. Så hela begreppet artificiell generell intelligens var väl också där någonstans 2002-2003 som någon kom på då. Så det har ju varit ett, vi kan säga, delområde inom AI-forskningen. Alltså egna konferenser, en egen tidskrift, egen society och så vidare. Så ett sätt att säga nu är ju helt enkelt att det är ett delområde inom AI-forskning som tar i den här ursprungliga frågan om vad AI kan vara för någonting. Och där... Det blir ju väldigt naturligt många olika typer av vetenskaper som är med där. Alltså filosofi, neurovetenskap, datavetenskap, robotik, filosofi sa jag kanske. Och psykologi såklart då. Mm. Så det är ett väldigt aktivt forskningsfält. Och vi hade senaste konferensen i Stockholm här i juni, så att vi har haft det i närheten här också. Och det är väldigt mycket högt och lågt i olika försök till att göra saker, och det är debatteras väldigt livligt, och det finns ju såklart också, som i alla vetenskaper, en livlig debatt om vad är vetenskapens, vad är vårat områdes studieobjekt då? Och självklart, hur gör man? Hur gör man då för att skapa sådana här system? Och i det här området så, ja, det finns ju mängder med olika typer av definitioner då, såklart, som lite förenklat kan vi säga. En del är väldigt algoritmiska och en del är lite mer psykologiska. Och jag har samarbetat väldigt mycket med en, utifrån en forskare som arbetar, som heter Pei Wang. Och Pei Wang, han började forska på AI redan på 80-talet och har utan tvekan alltid hållit fanan högt i att det handlar just om AGI. Det handlar inte om något specialtränat system. Och hans definition av intelligens är på engelska då adaptation with insufficient knowledge and resources. Alltså någon form av, det låter lite knöligt, men den svenska termen adaptation finns ju faktiskt. Så man kan ju säga anpassning. Så adaptation, fast då med begränsad kunskap och begränsade resurser.
Så systemet ska gå utöver den här begränsningen?
Ja, man ska nästan säga att tack vare begränsningen så tvingas sofistikerade beteenden fram. Alltså, hur kan ett mer och mer avancerat kognitivt beteende utvecklas i interaktion med omgivningen? Jo, det måste ju finnas någon form av, vad ska vi säga, motivation utifrån nästan strukturella faktorer. Det vill säga att har vi, som vi människor har, fruktansvärt begränsade kunskaper och begränsade resurser, så har vi ju ännu större nytta av högre ordningens kognitiva funktioner. Så Pei Wangs definition tar liksom fasta på det där, att det är tack vare de begränsade resurserna som vi blir intelligenta.
Får jag göra en jämförelse för att se om jag förstår det här? Absolut. För jag tänker att människor föds ju med ganska många öppna system där nervsystemet är relativt öppet under lång tid. Hormonsystemet definitivt, och inte minst immunsystemet. Och då finns ju en tanke om att vi föds in i en framtid där sammanhanget inte blir riktigt klart. Men det ska kunna då öppna för många möjligheter att formas då, och därför har vi en väldigt lång barndom, medan många andra organismer har väldigt mycket förbestämt, därför att det är mindre osäkerhet i omgivningen som det ska födas in i. Liknar det här det du pratar om nu med öppenhet?
Alltså både ja och nej, men man kan väl säga så här att det här med öppenhet tycker jag verkligen också är någonting som karaktäriserar vad vi vill med ett intelligent system. Ett system som är öppet för ny information och kan agera i realtid, det är ju mer eller mindre det man alltid menar med ett system. Om man vänder på det, ett datorsystem som inte kan ta in ny information för det är så upptaget med att bearbeta informationen, det vet jag inte om det blir så intelligent.
Nej.
Vi människor gör ju det ibland som en strategi. Men då är det ju ett medvetet beslut, så att säga.
Eller en begränsning i personen som har samband med ohälsa eller psykisk ohälsa.
Jag tänkte mer på när man liksom kanske måste be någon att vara tyst när man ska koncentrera sig i en trafikstockning till exempel. Mm. Eller det händer något i trafiken, okay. Då slutar man prata kanske. Det här med resursfördelning sker ju naturligt för oss, men man kan i alla fall säga att vara öppen för ny information då blir ju som verkligen en del av, för att kunna vara öppen så krävs det begränsade resurser, skulle jag säga. För har vi jag vet inte om man skulle kunna tänka sig någon som är öppen ändå, men för att i alla fall kunna agera på en alltid inkommande ström av information och kunna göra det i realtid, så kan man ju säga att resurserna behöver vara begränsade. Vi har inte tid att tänka för länge på allting. Så den här typen av definition då kan man säga att våran forskning bygger på. Och sen finns det ju massor med olika idéer om hur man skapar AGI-system. Och för att nämna tre så kan man säga att en väldigt populär variant är att man så här tänker att okej, hjärnan är det mest intelligenta som finns och alltså borde man kopiera hjärnan så nära som det går. Det är en vanlig variant. En annan variant som man kanske ändå kan säga att ChatGPT baserar sin väg mot AGI på är ju det här att okej, kan vi skapa ett system som i varje sammanhang beter sig som en människa, men som strukturellt är helt olik. Alltså den första varianten där man kopierar hjärnan strävar man efter någon form av strukturell likhet då mellan hjärnan och den kopierade hjärnan. GPT strävar efter en likhet i beteende, observerbart beteende. Ganska likt det här Turing-testet också.
Mm.
Och det finns fler varianter, men den variant som man kan säga att Pei Wangs AI bygger på brukar kallas för principbaserad AI. Att man tänker att det finns någon form av princip som är närvarande i varje ögonblick i ett intelligent system. Han själv, Pei Wang då, menar att just principen om adaptation with insufficient knowledge and resources är en sån princip. Jag tycker faktiskt det är ännu tydligare när man pratar om att betingning, alltså klassisk betingning, operant betingning, alltså sådana inlärningspsykologiska principer, det är ju exempel på principer som vi organismer, låt oss kalla det, tillämpar i varje vaket ögonblick. Så när jag pratar om principbaserad AI så är det ju inlärningspsykologiska principer som jag tycker att man ska ha då som vägkarta. Alltså kan man göra ett system som, lite förenklat, kan vi, jag tänker inte just kopiera hjärnan, men kan vi kopiera inlärningsprinciperna och lyckas med det, då tänker jag att det är en ganska god prognos för artificiell generell intelligens. För då har vi ju inte skapat innehållet i intelligensen utan skapat så att säga förutsättningarna för det.
Jag förstår det. Och vi tänker ibland på obehaget av robotar i termer av likhet med människan. Och ja, men jag syftar på det här med uncanny valley. Vad heter det på svenska? Brukar man säga kusliga?
Nej, jag känner väl till den engelska termen, men jag har inte hört någon svensk.
Jag kommer inte ihåg. Ja, men det är väl, som jag förstår, att om en robot blir för lik en människa så blir det obehagligt. Så den ska vara lagom lik eller inte så lik. Och jag tänker på de här principerna som du beskriver i AGI:n. Så blir ju ett sånt system blir ju mer människolikt.
Ja, men otroligt bra reflektion. Och just Pei Wang brukar ha det här exemplet med att om vi träffar en marsmänniska så kan vi ju anta att den kanske har helt andra, låt oss säga, sensoriska organ. Men vi kan ju ändå anta att det finns en ganska stor likhet. Och jag skulle säga, ja, men det är väldigt, väldigt svårt att tänka sig någon annan livsform som ändå beter sig, låt oss kalla det då, på samma nivå eller ens i närheten av människor, som inte kan betingas. Det är oerhört svårt att liksom föreställa sig. Så jag tror att just de principerna är det som vi skulle vara då lik tolka en marsmänniska och därmed tänker jag också den beskrivningsnivån som vi skulle vara lika en AGI som faktiskt fungerar som en AGI. Och då menar jag inte någon simulerat tänkande utan riktigt tänkande. Och här skiljer jag mig från ganska många andra som tycker att man kan skapa en AGI med mer, vi kan säga, matematisk ingång till vad lärande är, vad tänkande är, vad kognition är. Och även om många pratar om reinforcement learning till exempel, så är det här som jag ändå pratar om att man ändå låter de inlärningspsykologiska principerna vara vägkarta. Det är ändå ganska ovanligt och det är liksom särskilt det jag menar med maskinpsykologi. Och då är ju den vanligaste kanske invändningen mot det där då att ja, okej då, låt säga att vi köper det du säger. Även om 99,9% skulle jag ändå säga har kanske ändå missuppfattat vad förstärkning eller reinforcement är för någonting.
Mm.
Det Skinner menade en sak och hur man pratar om det som en, vi kan säga, struktur eller som en typ av association eller så. Det är någonting annat. Men den vanligaste frågan ändå kanske är så här, men okej, tänkande och språk och medvetande och sådana saker, men hur kommer det in då? Jo, men just därför så tycker jag det blir extra viktigt då med inlärningspsykologiska kognitionsteorier. Hur kan man prata om tänkande, språk, kognitiva fenomen, att minnas saker eller att planera saker eller resonera? För, och då finns det då särskilt en teori som heter Relational Frame Theory, relationsinramningsteori, som jag tycker har varit väldigt, väldigt klargörande i att för mig och mina kollegor göra som en vägkarta för, vi kan säga, AGI-forskningen. Först måste systemet kunna göra en operant betingning, sen måste den kunna göra en lite mer komplicerad operant betingning, sen måste den kunna abstrahera på ett visst sätt, sen måste den kunna göra det som ett barn gör när de är 16 månader gamla och så vidare. Så Relational Frame Theory föreslår en karta för AGI-forskningen. Och man kan säga att det är den kartan som jag har arbetat efter sedan 2017 ungefär.
Finns det fler som gör det, som använder Relational Frame Theory?
Alltså väldigt, väldigt få skulle jag säga.
Mm.
Förvånansvärt få.
Finns det några inom den terapeutiska traditionen som Relational Frame Theory kommer ifrån som tänker i de här banorna eller är intresserade av alltså, AGI?
Det är många som är intresserade av AI och sådär. Och sen så, det har nog blivit en... Det är någon... man kan säga så här... Det är så oerhört mycket prat om AI, men så väldigt, väldigt liten procent som pratar om just AGI, så som jag menar.
Mm.
Och sen omvänt, inom AGI-området är det så otroligt vanligt med att man pratar psykologi, men så otroligt liten del då som pratar just inlärningspsykologi. Så det, om du tänker att det blir 0,01% och 0,01% ihop där, från varsitt håll.
Och den... personen sitter framför mig.
Ja, ungefär så.
Där fick vi tänka till i stressforskningspodden. I mean, och Relational Frame Theory, det handlar om möjlighet att via språk och tankestrukturer göra associationer och generalisera och associera utan att man har ett konkret stimulus framför sig. Är lite på rätt spår då?
Ja, alltså... Personen som har skapat Relational Frame Theory, Stephen Hayes, han skrev en artikel för 2 år sedan nu. Han sa då att titeln sammanfattar 35 års forskning. Och titeln var Relating is an operant.
Mm.
Och det han menar är att det här att relatera, att kategorisera alla typer av kognitivt sånt beteende är också ett inlärt beteende som påverkas av sina konsekvenser. Det vill säga att det är ett operant beteende.
Mm.
Och det finns ett djup i den beskrivningen som vi kanske inte har tid att gå in på nu. Men det är en ganska wild idé det där, även för folk inom AI. Att sådana här saker som hur tillskriver vi ord mening? Många vill kanske lite mer tänka att ja, men vi programmerar in det. Snarare då än att tänka då att okej, vi skapar förutsättningarna för det. Vi kan säga till exempel genom operantbetingning. För att ett datorsystem i interaktion med omgivningen ska kunna lära sig symboliskt tänkande. Mm. Men att det är just inlärt på det sättet. Och det där är också väldigt, väldigt svårt för att även vi som tar en inlärningsteoretisk position har inte riktigt alla pusselbitar för att det händer så mycket mellan 0 och 16 månaders ålder i termer av interaktion mellan, vi säger, spädbarnet och omgivningen. Så det kan också vara väldigt svårt helt enkelt att veta exakt vilken typ av inlärningshistoria behövs för att utveckla ett sånt här symboliskt tänkande då.
Mm.
Men där tycker jag faktiskt också att våran egen forskning då bidrar ju med någonting. För att man kan säga att vårat system nu som heter NARS, som man kan prata om sen, kan göra ett kognitivt beteende på en 16 månaders bebisnivå. Och då har ju vi så att säga visat att med den här inlärningshistorien ihop med den här arkitekturen som systemet har, så kunde systemet lära sig över tid någonting som inga andra djur än människor kan, men som bebisar kan eller småbarn kan vid 16 månaders ålder. Som då är någonting som man teoretiskt anser är en byggsten för språket.
Jag försöker se framför mig vad det är ni studerar då.
Beteende. Och,
ja, bra svar. Mm. Men det var inte det jag tänkte på. Jag försöker se framför mig hur ett sånt försök går till. Vad använder du för studiematerial är egentligen vad jag frågar. Mm. Och jag är också nyfiken på att höra mer då om din forskning kring detta.
Mm.
Berätta.
Mm. Ja, visst. Till att börja med ska jag väl säga att jag hamnade i Östergötland, eller föddes i Östergötland till och med. 1970.
Du hamnade.
Hamnade i Östergötland.
Jag älskar det här perspektivet som du har, att blanda så här hardcore behaviorism med någon slags buddhistisk filosofi, ja, och eller vad man ska kalla det för. Jag hörde för min inre röst till och med hur du uttalade Pei Wang på östgötska. med V.
Ja.
Ja. Så en association kan jag säga
som teaser till ett annat föredrag. Att, ja.
Kan du testa att, det?
Att ja, jag pratade faktiskt inte östgötska förrän 2014. Eller när jag var barn pratade jag östgötska. Men sen,
tack
vare att jag 2013... 12, 13 och 14 höll på väldigt mycket med en typ av emotionsfokuserad terapi.
Just det.
Jag var terapeut. Jag hade väldigt mycket egna genombrott. Så kom min inre össköte fram.
Ja, det är väldigt kul. En slags språklig regression där.
Ja, fast jag skulle vända mig bestämt mot ordet regression.
Mm-hmm.
Snarare att det var, vi kan säga, mitt sanna jag som kom fram.
Ditt sanna jag. Finns det folk som tror på det? Du verkar ju socialpsykologiskt informerad. Ja. Så det var ju överraskande. Om du tänker att du är en östgöte som inte kan engelska, hur skulle du säga den här forskarens namn då?
Om jag är en östgöte som inte kan engelska? Mm. Du, det var den där Pei Wang då. Han forskar på det här som heter icke-axiomatisk logik.
Ja, det är underbart att höra. Okej.
Okay. Och då pratar vi om sån här adaptation med otillräckliga resurser och otillräcklig kunskap då.
Det är en väldigt svårfångad dialektika. Förra avsnittet, även om du hört det om språk, och då hade vi en imitatör med som är mycket bra på detta. Men själv tycker jag att östgötska är ytterst svårt. Det gladde mig att höra detta. Okej, berätta mer om forskningen. Mm.
Jo, man skrev för övrigt Skinner i sin... han blev intervjuad strax innan han dog, så det finns en intervjubok. Och då sa han att mitt liv var en enda serie slumpar. Och jag tycker, jag känner igen mig det där. Och det är en slump att jag hamnar i Östergötland och som sagt
hamnade i Östergötland. Ja, det var där vi var.
Ja. 1972 blev min mamma kär i en Östgöte och packade in allt i sin Volvo PV och drog till Östergötland och kom aldrig tillbaka. Därför 6 år senare så dök jag upp där. Nej, men i alla fall så på Linköpings universitet när jag började vi kan säga ett datavetenskapligt program 99 som var skapat faktiskt av Sveriges första professor i datavetenskap, Erik Sandvall, som lever fortfarande. Även om han har varit på staty i 10 år redan. Han är absolut Sveriges första AI-professor. Han skapade ett program då som var tänkt att skapa framtidens AI-forskare. Det var ett otroligt bra program verkligen, som jag gick 99 till 2004. Och sen fick jag, vad ska jag säga, någon form av behov eller kall eller vad man ska säga. Nej, men vänta lite nu, jag ska nog inte göra det där bara. Jag ska nog faktiskt gå psykologutbildningen. Så för att göra en lång historia kort så med väldigt mycket märkliga sammanträffande så började jag på psykologutbildningen 2005. Och gick den då i 5 år. Och på det här campuset då som var ett och på samma gång då AI Sveriges premiärställe i Sverige då. Där när jag började 2005 på psykologprogrammet, då hade det väldigt nyligen 1,5 år innan varit den allra första faktiskt världskongressen i Relational Frame Theory och Acceptance and Commitment Therapy i Linköping av en total märklig händelse då. Så det var ju väldigt mycket prat om det där då när jag började 2005. Och den här Relational Frame Theory har en typ av matematisk beskrivning som passar den här typen av matematik som vi lärde oss på datautbildningen. Det kallas diskret matematik. Och så jag tyckte ju redan 2005 att det där var ju så spännande. Och jag har faktiskt hittat anteckningar från 2007 jag gjorde och säger, ja men jag undrar om man kan göra en AI med Relational Frame Theory. Så redan alltså 2007 så tänkte jag ju mycket på det där. Men sen så kom livet emellan på något sätt då, och jag blev doktorand i klinisk psykologi och gjorde grejer kring det. Men sen var det sommaren 2016 minns jag. Nej, det började nog lite innan, men det landade i mitt knä igen i alla fall att jag skulle gå in i det där igen. Och då av en enormt märklig slump så upptäckte jag 2017 då Pei Wangs AI-forskning. Så det jag egentligen alltid har velat göra med det och som jag tydligen då har velat sedan 2007 är ju att studera såna här kognitiva processer som man kallar relationsinramningar. Det är alltså ett inlärningspsykologiskt sätt att prata om kognitiva beteenden. Det har jag velat studera då med AI. Och jag fattade direkt när jag såg Pei Wangs system att det är någonting i det här som är väldigt, väldigt kompatibelt på någon form av teoretisk nivå. Och det är inte så länge sedan jag pratade med Pei Wang om det där att för man kan kort sammanfatta att det är nästan ingen som är intresserad av NARS, som hans system heter då. Och jag sa det till honom att direkt när jag såg det så var det något jag gillade. Och då säger han, ja så är det alltid. Det kräver att man har någon form av liksom historia bakom sig som hakar i det man ser.
Vackert, ja, med tanke på vad vi har pratat om just.
Exakt. Mm. Och det hör också till Pei Wangs system att det har det som på engelska heter experience grounded semantics. Alltså att det som definierar betydelsen av någonting är utifrån systemets erfarenhet. Mm. Så det är ju väldigt kompatibelt då den här inlärningspsykologiska synen om att inlärningshistoriens betydelse med Pei Wangs AI-system då. Så att egentligen är det enda vi, eller samma fråga jag alltid har hållit på med kring i det där då. Kan NARS göra relationsinramningar?
Kan den det? Och vad gör du nu?
Ja, men jag kan säga att jag började fippla lite med det där 2017. Sen mellan 2017, sen tog det faktiskt ända till 2021 egentligen att det ens fanns minsta lilla förstadiet till det där. Så det var min egen envishet och övertygelse kan man ändå säga som gjorde att jag tänkte att ja, det är någonting här. Men det krävdes att min vän och kollega Patrick Hammer som var doktorand till Pei Wang. Han var alltid väldigt intresserad av djur och han ville få det här systemet att funka på robotar. Så att han gjorde om sin handledares system till att passa hans syften. Och då kan man säga att tack vare det, universums kraft höll jag på att säga, tack vare hans hel omvändning av systemet så blev det som hand i handske med den här operanta psykologin då. Så Patrick Hammer var då postdoc här hos oss på Stockholms universitet mellan 2021 och 2023 och vi samarbetar jättemycket varje vecka fortfarande. Så allt jag har gjort har varit på hans system då. Och så vi gjorde betingningsexperiment kan vi säga första åren. Och sen så har vi liksom sakta men säkert liksom luskat ut vad är det för arkitekturändring som behövs för att då också möjliggöra att systemet lär sig av en inlärningshistoria så att det kan göra då den enklaste formen av relationsinramning som är en form av symboliskt tänkande eller en variant av det här då. Hur kan ett ord få en mening och så vidare. Men att det funkar inte bara som en dator utan den lär sig så som människor lär sig. Det tycker jag är extremt spännande faktiskt. Så det jag gör är ju väldigt, väldigt mycket sån typ av grundforskning. Alltså att utsätta det här Pei Wangs system för psykologiska experiment. Ungefär som att man skulle göra det på ett spädbarn då. Sen måste man ju såklart, vi kan säga, koda experimentet på ett sätt så att systemet kan ta till sig det med sina sensorer inom citattecken då.
Du är intresserad av kontext och sociala faktorer och det sammanhanget som finns där. Och en gren som har kommit väldigt stark och som jag tycker är väldigt aktuellt på många sätt är ju aspekter av social inlärning. Mm. Och jag antar att det här systemet också skulle kunna ha någon slags observationsinlärning.
Mm. Det kan det. Och det kunde det redan på, vi kan säga, innan våra experiment. Det bygger på att systemet har någonting vi kan kalla självkoncept. Och det innebär extremt förenklat att om systemet observerar Mats tryckte på spaken och då kom det ut en bit mat. Om systemet sen själv har då, vi kan säga, som mål att uppnå att få en bit mat så kan det då dra en härledning att om det här hände för Mats så borde det kunna hända för self, alltså systemet själv.
Så systemet... Särskilt om self då är likt den här utföraren, gissar jag, eftersom det...
Ja, kort och svaret, ja.
Då närmar vi oss medvetande, filosofi, självreflektion och sånt.
Ja,
kanske bara för långt, men...
Men utan tvekan så har Pei Wangs system, NARS då... alla förutsättningar för att bli... självmedvetet. Jag kan säga att systemet redan är självmedvetet. Och sen så ett system som har tryckt på en röd knapp och plockat upp ett glas vatten. Om man frågar det, vem är du? Då säger den helt enkelt, jag är någon som har tryckt på en röd knapp och plockat upp ett glas vatten. Det är det enda systemet har varit med om hittills. Så vi är det vi har utfört med våra operationer. Så att säga. Så det kan systemet sedan länge. Och sen återigen då att bygga ihop den här typen av system med den här enormt fantastiska, rika kunskapsmassan som finns i inlärningspsykologin. Det tycker jag är så extremt spännande. Mm. För där finns alla de här begreppen definierade på ett sätt som då passar som hand i handske till den här AI-forskningen.
Mm, verkligen. Och det finns ju många välbeskrivna fenomen här som då kan studeras eller läras in, antar jag. Eller som systemet kan läras. Säger snarare. Och det här är ju då stressforskningspodden. Och kan man tänka sig att det här är långt från det vi vanligtvis pratar om här kring stress och hälsa, arbete och sömn. Ja, det är ganska brett i och för sig, men i alla fall. Men inlärning är ju en enormt viktig del av stressreaktioner. Mm. Både för vilka associationer man har till ett stimulus och vilken typ av beteende man lär sig att utföra för att hantera utmaningen. Så det finns ju en operant associativ komponent där som är jätteviktig och som i lite modernare stressteorier får en viktig del. Rädsloinlärning är väldigt relevant för i stressperspektivet, och här har vi ju då en stor möjlighet att studera generalisering eller utsläckning, observationsinlärning och så vidare, gissar jag.
Absolut. Ja, och jag tycker vi skulle behöva, med vi då så menar vi som ändå jobbar med det här specifika systemet, vi behöver tänka till lite mer kring just, vi kan säga, känslomodellen. Det finns någonting där, men det finns egentligen redan nu möjlighet att studera rädsloinlärning, dels vi kan säga från ett djurperspektiv, men sen så är ju väldigt, väldigt mycket av rädsloinlärning också någonting som sker med språket, alltså att vi generaliserar med språket. Och också de komponenterna som jag personligen tycker är allra mest spännande, hur det då sammanblandas med djurprocesserna. Det är öppet mål för en spännande forskningsansökan på det.
Mm. Och rädsla är ju så väl studerat, och vi förstår ganska mycket om mekanismen för rädsla och inlärning. Men vi förstår ganska lite om en del andra emotioner och hur de lärs in och släcks ut, inte minst som avsmak, som jag tycker är väldigt intressant.
Jag vet vad du tycker det.
Där det inte liksom riktigt funkar med de här, åtminstone släcks det inte ut på samma sätt som rädsla, men ställer till mycket bekymmer.
Men tror du att det har då att göra med språkliga processer som är närvarande?
Jag vet verkligen inte om det är det som ställer till det, eller om det av någon anledning inte är lika känsligt för, det verkar inte vara lika känsligt för exponering. Och jag vet inte varför det skulle förklaras av språkliga processer. Jag ska inte spekulera kring det. Jag vet verkligen inte, men jag tycker det är en intressant fråga. Eftersom det är ett område som vi vet att det finns en klinisk relevans av frågan, förutom en allmänmänsklig nyfikenhet, men ett behov av att förstå mer. Men som jag skulle tycka då kliniskt, med målet att komma till någonting som liknar exponering för rädsla, ångest i behandlingsväg.
Och det tänker jag, man får ju också vara öppen för att även i exponering, som jag tänker lite förenklat, det är ju djurpsykologin som har gett de idéerna, kan vi säga. Även där så tycker jag och personligen vi också var väldigt öppna för att språkliga processer kan vara mer närvarande än man tror.
Verkligen.
Och det är sådana här exempel på sådana där man kan undersöka med maskinpsykologi, då tänker jag. Att kunna dels kanske göra experiment som inte av, vi kan säga, etiska skäl är möjligt, men också det här jag var inne på förut, att man kan generera alla möjliga varianter av hur rädsla och inlärning fungerar. Men det är särskilt spännande, tycker jag, med faktiskt rädsla och inlärning, för att jag är ju väl medveten om vad du och dina kollegor har gjort under väldigt många år tillbaka. Att, som du säger, ni har väldigt god koll på mekanismerna bakom rädsla och inlärning. Och det är ju typiskt sånt man kan, vi kan säga, abstrahera och delvis då implementera i en sån här arkitektur som sen också då kan interagera med omgivningen.
Just det.
Vet du vad det slår mig nu också, Mats? Vi har inte definierat vad NARS står för.
Nej.
Jag pratar om ett system, Pei-Wang-systemet.
Du sköt lite framför dig, tror jag, vid ett tillfälle.
Jo, jag vet vad. Jag sa det faktiskt på skötska.
Jag sa
icke-axiomatiskt system. Nej, men det står för Non-Axiomatic Reasoning System. Och det är helt enkelt ett system då som, till skillnad mot väldigt mycket annan AI, särskilt logikbaserade system, där man börjar med ett axiom och sen gör härledningar från det, så kan man säga att det här är ett system som gör en annan typ av härledningar som man kan helt enkelt fortsätta att resonera även om man har glömt bort det man började med. Så det är en sorts system som bygger på en logik som heter icke-axiomatisk logik, vilket i sig är en jättespännande uppfinning av Pei Wang. Och den logiken är helt enkelt någonting som är tänkt att beskriva den här processen, låt oss för enkelheten säga adaptation with insufficient knowledge and resources. Om man ska beskriva den med en typ av logik, så menar Pei Wang då att det behövs den här icke-axiomatiska logiken.
Vad ser du framför dig? Vad drömmer du om att göra inom det här området?
Alltså på ett sätt så lever jag ju min dröm varje dag. Eller på så här. Nej, men på ett sätt så är
du skrattar
ju
hela vägen till kontoret.
Ja, men
inte till banken
kanske. Nej, exakt. Nej, men jag tycker ju någonstans att själva, det känns som stressforskningspodden har blivit klyschpodden när jag säger resande målet. Det är ju någonstans att det jag drömmer om att göra är ju att utveckla det här, och man lär sig ju saker hela tiden. Och jag tycker ju också det här att få förmånen att lära sig en vetenskap som till exempel inlärningspsykologin då, på den detaljnivå som behövs för att kunna använda den ihop med det här AI-systemet. Det har varit en enormt utvecklande erfarenhet. Så jag drömmer väl, det låter ju konstigt, att det är inte egentligen att jag drömmer om att det här systemet ska göra världens liksom mest otroliga saker, utan det handlar ju också för mig personligen väldigt mycket om en förståelse.
Mm.
Och då är det ju mycket, skulle jag säga, den förståelse av den psykologi som är inblandad.
Mm. Och eventuella tillämpningar eller lärdomar vi kan dra av det kan komma längs vägen på något sätt.
Ja, alltså faktum är att allt det här började 2000, alltså 5 år innan jag upptäckte Pei Wangs system, så skulle jag lära mig en ny terapiform som man kan säga byggde mycket på interaktionen med patienten, och man observerade både icke-verbala och verbala signaler. Och redan då, jag minns det var hösten 2012, då tänkte jag så här, vad häftigt skulle vara att ha en terapisimulator, alltså att, men kan säga virtuell patient. För då i Linköping där var, så hade man gjort mycket på kirurgsimulatorer. Och då, ja men okej, wow. Tänk om vi hade en liksom motsvarande för terapisituationen. Och sen tog det bara några månader innan jag tänkte då, så här, ja men vänta lite nu. Egentligen borde man väl lära sig mycket om, vi kan säga, emotionella processer om man ska göra en simulerad patient. Och på samma sätt så var det allt av det där som drev fram intresset för, vi kan säga, artificiell generell intelligens då. Men om jag skulle ändå gå tillbaka till det, så alltså psykoterapisituationen är ju makalös i det att två människor sitter helt still timme efter timme, rör sig inte fläcken, men hela livet är närvarande på något sätt. Så det är liksom smart utifrån ett AI-perspektiv att så att säga sikta in sig på det. Man kan ha, vi kan säga, experimentell kontroll på massa svåra saker. Det behöver inte vara någon liksom navigatorfunktion där. Men det är väldigt mycket psykologi och avancerad AI, kan man säga, som krävs för att göra ett system som kan vara, vi kan säga, intelligent patient då. Att vara patient i en sån, det är ett oerhört svårt problem. Men som jag skulle faktiskt säga så här, det kanske är det bästa exempel som jag har sett på ett system som kräver AGI snarare än AI för att göra en just riktigt bra virtuell patient. Så skulle jag välja någonting ändå som jag som jag själv skulle tycka var fruktansvärt kul att ha ett dataprogram där jag kunde generera vilken patient som helst.
Ja,
alltså bara slumpa fram en så här, nu ska jag se om jag kan hjälpa eller knäcka den här gåtan eller vad det nu kan vara.
Ja, mycket, mycket, mycket fascinerande. Mm. Och vi tänker oss tillbaka till HAL. Mm. Och så tänker vi att eller åtminstone jag tänker att den här datorn, AI:n eller AGI:n, kanske nästan som det kanske är, har ju då drömmar och önskningar, har så många associationer till det. Associationer förut att den gamla Bob Hund-texten att mina problem har skaffat egna drömmar. Ja, den intressen är väldigt bra. Som jag tänkte på någonting du sa där förut som nästan hängde ihop med det. Men den här, om HAL där har egna drömmar och egna mål och visioner, så tycker jag det liknar då ett system som då har någon slags jag, kanske till och med ett medvetande.
Absolut.
Men om en robot är för lik en människa, så väcks obehag hos oss. Och nu närmar vi oss möjlighet att hos en robot ha ett AGI-system som blir människolikt i hur vi lär oss och hur vi interagerar med en annan person.
Och jag vet, som då inte verkar väcka ankallig...
Gör det inte det?
Nej, alltså...
Obehag?
Nej, men det du menar med när något liksom ser plastigt ut, det väcks ju inte hos oss när ett system är likt oss på en, vi kan säga, principiell inlärningsnivå.
Aha.
Verkar det inte som.
För det vet du.
Nej.
för
mig väcks bara kärlek till NAR-systemet.
Jag förstår det. Du kan ju ha en viss bias där.
Men jag kan, ska jag vara helt ärlig, jag kan säga det här. Jag minns väldigt tydligt att det var februari-mars 2022 när jag satt och gjorde sådana experiment. Då hade jag för första gången själv en fysiologisk reaktion när jag tryckte Ctrl-C för att avbryta programmet. Så jag som forskare började ha egna reaktioner på att jag stänger av mitt studieobjekt. Och det tänker jag, det är verkligen någonting vi kommer att få uppleva mer om. Du förstår vad jag menar, va?
Verkligen, jag förstår exakt vad du menar. Jag tänker på då de här, jag tänker på robotar, hur de ser ut, men också vad de kan.
Mm.
Och jag föreställer mig ändå att en robot som är för lik en människa och som sen börjar ha människoliknande inlärningsprinciper eller referera till saker som händer på ett sätt som skulle kunna vara extra obehagligt. Det vet jag inte. Men du har ju gjort en slags tal, ett talande ansikte, eller ett huvud, som vi har slutat podden med att du inte berättar om det.
Nej, men jag kan säga så här istället.
Robert skakar på huvudet.
Nej, men alltså, jag tror så här, vet du, att jag ska se om jag kan, om jag kan, för att du började ju med frågan, vad är en människa?
Mm.
Och om vi fullt ut hoppar in i de här skorna att vi människor är, låt oss kalla det då, dependent co-arisings. Vi är någonting som är väldigt, väldigt intvinnat i vår historia. Det innebär ju också då att när vi interagerar med ett datorsystem så blir det en ny, låt oss kalla det, del av vår inlärningshistoria. Om det systemet, eller om man kan säga, och när jag pratar med dig, då är det ju som, låt oss säga att vi delar inlärningshistorien en stund i vårt samtal här. Och det stora, tror jag, breakthrough med allt det här då, den riktigt bärande principen, det är då att det här systemet NARS som Pei-Wang har gjort, det är ett av de få AI-system som har just en egen inlärningshistoria. Och då menar jag inte att det är upptränat på data och sen föds, utan man startar systemet och så lär det sig interaktion med mig. Där uppstår ju någonting som jag tror också delvis förklarar mina aversiva reaktioner. Att jag har delat en inlärningshistoria med det här systemet. Och det är ju liksom att vad jag skriver i min artikel då, efter de här experimenten. Vem är det som styr vem? Är det jag som styr AI-systemet eller är det AI-systemet som styr vad jag skriver i artikeln? Förstår du vad jag menar?
Ja, verkligen.
Och svaret är ju, båda är sanna, tänker jag. Och den där twisten tror jag vi får bara lägga ut till lyssnaren på något sätt, att vem är det som styr vem? Och dessutom, om det är jag som programmerar AI-systemet och sen AI-systemet har en inlärningshistoria som påverkar mig, vem är det då som styr mig från första början? Ja, så.
Punkt, punkt, punkt. Åter till studion, eller hur säga. Men jag säger tack till dig, Robert. Tack för att du var med i Stressforskningspodden.
Ja, men tack så jättemycket, Mats.